Okej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abon Comics, avsnitt 13. Det här är Nico, tillsammans med Fanan.
Ja.
Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Batman volym 4, The War of Jokes and Riddles, Outcast volym 2, A Vast and Unending Ruin, Wonder Woman volym 4, God Watch och Saga volym 3. Den gemensamma läsningen denna vecka är Gwenpool, The Unbelievable... Abla. Gwenpool, The Unbelievable, volym 1, Believe It. Så jävla långa namn. Blablabla. Allt går ihop. Fanan.
Ja.
Fanan. Mm. Vad vill du höra något? Vad vill du att vi ska prata
om? Men kör Batman, det lät spännande.
Batman. Jag tänker börja med en spoiler.
Ooh.
Så vill man inte höra någonting om en spoiler, håll öronen stängda i 5 sekunder. Vi ska se, jag ska hitta ett bra... Nej, 10 sekunder. Vi tar 10 sekunder för då har jag lite marginal. Vi ska vänta på klockan här till 3, 2, 1, nu. Batman har förlovat sig med Catwoman och de ska gifta sig. Nu.
Vänta.
Nej, det är vad som har hänt.
Okej, det är vad som har hänt, japp.
Ja, och den här historien, det var därför jag pratade förut om Batman och Catwoman, vad som hände mellan dem, deras förhållande och allting. Mm. Och i den här boken så håller Batman på att förklara för Catwoman hur han var, liksom när allting började, att han vill att hon ska känna honom, hur han verkligen är, även under sin mörkaste period.
Ja.
Och det är det här handlar om. Men innan jag går djupare in på det så tänker jag gå igenom det vanliga. Batman volym 4, The War of Jokes and Riddles, skriven av Tom King och tecknad av Michael Janin, utgivning av 2017. Och synopsen är: tidigt i Batmans karriär skulle Joker och Riddler tyckas vara naturligt allierade. Men varje man bestämmer sig för att han och han ensam måste vara den som dödar The Bat. Och båda skulle hellre bränna ner Gotham än att bli slagen vid mållinjen. Tidigare aldrig berättat tills nu, i ett av de mörkaste kapitlen i Batmans historia, ses alla Gothams skurkar välja sidor i en strid av vitsar och snart blir ett fullblåst krig komplett med civila offer. I kriget mot skämt och gåtor kan bara en sida göra anspråk på seger, men ärren som lämnas kommer att forma Batmans framtid när han gör det viktigaste beslutet i hans liv. Och det är liksom det som händer. Batman då berättar om det här som kriget mellan Joker och The Riddler, som hände ett år efter han tog upp manteln för första gången, så han är väldigt ny som Batman. Men han återberättar just det här, för det var en av de mörkaste perioderna i hans liv. Och det var, alltså den här är jättebra skriven, väldigt vacker. Den hoppar mellan lite med Jokern, ganska mycket med gåtan, och så Batman där mitt emellan, hur han ska försöka lösa det här kriget.
Mm.
Hur jag kan bäst beskriva den här är, det är ett måste. Det här är ett måste, man måste läsa den. Är så jävla bra. Jättevackert ritad. Man får ju som sagt, det är flera olika karaktärer. Som, de väljer ju sida. På ena sidan har vi Deathstroke, på andra sidan har vi Deadshot och liknande. Och alla väljer sida. Vissa är med Jokern och vissa är med gåtan. Och så kämpar de mot varandra. Den här historien är jättebra. Det är både de förklarar kriget mellan dem, varför just gåtan vill slåss mot Jokern, och varför Jokern vill slåss mot gåtan, och varför båda vill ha död på Batman.
Mm.
Och det är jättesmart skrivet. De, i början så förklarar de lite lätt varför båda vill ha död på Batman. Sen visar det sig att det har någonting helt annat med varandra att göra, och de förklarar det jättesmart. Och det de även gör jättebra i den här berättelsen, det är att berätta, som man inte tänker på så mycket i andra berättelser, alla civila offer som är runt om.
Mm.
De förklarar det till exempel att Batman pratar ju det om, visst, när Deadshot och Deathstroke slogs mot varandra så får man se dem slåss inte mot varandra. Det tog mig 5 dagar att stoppa dem. 5 dagar. För att jag visste inte vad riktigt hur jag kunde... Jag är världens... Alla kallar mig The Dark Knight, den bästa detektiven. Men det tog mig 5 dagar. Och under de 5 dagar så dog så här många personer. Och så började han räkna upp för varje dag hur många som dog. Första dagen kanske dog 6 stycken. Andra dagen 23 stycken. Och sen räknar det på och på. Och man får liksom, under några av de här får man se bilder. Så ibland kommer det bara upp som grått på sidorna. Och så står det ens namn, när den personen, hur den dog och vem den blev dödad av. Och så är det en hel sida liksom. Det är en bild på en tant, hennes namn, och så stod det skjuten av jokern. Nästa bild är på en liten pojke. Han blev uppäten av The Croc och liknande. Och man får se de här offren som man inte tänker på, civila, mitt i alltihop. Jättesnyggt gjort. Och den här tunga berättelsen. Och Batman får se honom under en svag period. För han tänker ju tillbaka om att få det uppspelat för sig. Men man får också se när han sitter och berättar i nutid för Catwoman. Hur nerbryten han är när han tänker tillbaka. Han sitter bara och börjar nästan grina och hur förstörd han är. Och jättekänslosam. Och den här boken, den är ganska tung. Eller tung, den är ganska tjock. Jag vet inte hur många sidor om jag ser det. Nej, det är klart det inte står. Men det är också det enda negativa. Den är för kort. Jag vill ha så mycket mer av den här berättelsen, för den är så jävla bra. Och absolut, jag fick höra att den blev kallad en klassiker och allting, och jag kan bara hålla med. För mig får den där 5 av 5 i betyg, för den är så mycket bra. Jag vill inte gå in på någonting eller berätta någonting om den, för att det är någonting man måste läsa själv. För den är så jäkla bra. Jag drog en liten spoiler, för det är det som har byggts upp till den här. Och varför den är så viktig att berätta, och varför de hoppar så långt tillbaka i tiden, för att man ska förstå. För det är liksom Batman vill få fram allt det här. Det här är Bruce Wayne vill liksom bara, det här är vem jag är. Jag vill att du ska veta min mörkaste period. Och man förstår varför om man lyssnar på spoiler och sånt där. Jättebra. Även om ni inte har läst Batman förut, man kan hoppa rakt in i den här. Just för den där lilla spoilern, det är egentligen vad de här 3 liksom volymerna innan har byggt upp till. Och bara för den där lilla detaljen. Och sen kommer den här och bara smack. De hoppar tillbaka i tiden, men den är så viktig och så sjukt bra beskriven. Magisk. Magisk. Jag tänkte, vi hoppar väl in på din på en gång.
Oh, jävlar.
Kör bara, kör.
Ja men shoot. Saga. Jag fortsätter läsa. Läste slutet av volym 2, för jag hade något nummer kvar där, eller några sidor kvar av sista numret tror jag till och med det var, och gett mig in i volym nummer 3. Självklart skriven av Brian K. Vaughan och ritad av Fiona Staples. Hoppas jag att uttalar det rätt, men ja, googla annars om ni är nyfikna. Ja, deras lilla resa, vad är det? Marco och Elena fortsätter. Jag tror jag pratade om att i volym 2 så får de besök av svärföräldrarna, bestämt. Marcos föräldrar kommer och hälsar på. Eller crashar deras lilla kalas i stort sett. Nu när det fortsätter så är det händer lite grejer där, men de hänger på, om vi säger så då, när de försöker fly eller hålla sig undan, eftersom att de är ju jagade av, vad är det, 4 eller 5 olika instanser, eller vad man ska kalla det för. Både det är hitmans, det är hennes, vad heter det, överordnade jagar dem, hans överordnade jagar dem, sen är det ju någon annan jävla, hans exfru jagar dem. Ja, de är förföljda helt enkelt, och de försöker ju fly.
Okay. Så är det de som man får reda på i början lite halvdant, eller har det kommit mera?
Nej, det också, den enda jag funderar på, om det är så att du inte vet om, det är nog hans fru.
De nämnde henne, men man har inte fått reda på vem det är, utan man vet bara att han har en ex.
Exakt. Hon är ute efter lite hämnd, kan vi säga.
Okej. Ja, men det låter ju intressant. Jag har volym 2, men jag har inte läst den.
Nej, för det är verkligen i slutet av volym 2 så tas det upp att hon ger sig ut på jakt, hon också nämligen. Efter Marco. För att få tag på honom. Jag tänker inte spoila varför, men hon jagar också dem, kan vi säga. Marco och Elena bestämmer sig för att, alltså, de har ju lite grann kommit till kanten av en avgrund liksom. Vart ska de ta vägen? De är jagade av alla, okay. Och de vet inte vart ska de ta vägen någonstans. Så de under hela tiden när de träffades, eller medan hon var hans fångvaktare, så satt ju hon och började läsa sån här kärleks... vad ska man kalla det för då? Alltså kärleksböcker. Sådana som brukar finnas på ICA. Ni vet alla vilka böcker jag pratar om. Även om ingen vill känna sig vid dem. Så ni vet vilka jag menar.
Tantsnusk.
Ja, men exakt, exakt. Och de läste ju de böckerna ihop. Eller hon läste dem för honom medan de höll på, medan hon var hans fångvaktare.
Okej.
De båda två älskar böckerna, eller boken, så pass mycket. Så att nu har de bestämt sig för att ge sig av till han som har skrivit boken.
Okej.
För att boken handlar ju om det de precis har gjort. Två olika raser. Ja. Tillverkat ett barn. Ja. Och boken, även om jag har förstått hela rätt, de läser ju inte, man får ju inte läsa den boken. Men däremot vad jag har fattat så verkar det ju ändå vara, det är ju inte bara tantsnusk i boken, utan det är ju även hur de faktiskt överlever och tar sig vidare sen. Det är åtminstone
de
så
tror att han har en chans, eller att han har en idé hur de ska ta sig vidare helt enkelt.
Exakt, de tror ju att han har svaret på hur de ska överleva, eller hur de ska ta sig, hur de ska ha en plan framåt då. Så att det är egentligen det hela den volymen går ut på. Det händer en jävla massa grejer fram dit, och även när de kommer fram dit. De fortsätter med hela det här stuket att det faktiskt är bebisen. Jag kommer inte ihåg vad bebisen heter. Hazel. Det är fortfarande hon som egentligen kör narrativet på berättelsen. Pratar, eller har en egen pratbubbla, eller kommer upp text lite då och då, typ såhär bara, åh, min mamma och pappa bråkade aldrig förutom när det här hände, typ. Och så får man en liten berättelse om, mellan de två när de tjafsar, och så liksom går det vidare så. Jättesnyggt, skit. Jag tycker verkligen det är superintressant att verkligen få hennes sida av alltihopa, när egentligen hela boken än så länge handlar om hennes överlevnad. Så att det tycker jag är skitspännande att verkligen få veta när att hon sitter och refererar bakåt liksom. Så här, berättar vad hon har fått hört av mamma och pappa har hänt liksom. Det här är absolut en bok som blir man lätt stött, då ska man inte läsa det här. För det här ibland händer det grejer som man så här, man måste verkligen stanna, bläddra tillbaka i appen för att kolla så här, vänta nu, vad var det jag precis såg en bild på? Eller vad sa de precis till varandra? Och det tycker jag är skitroligt. Hur man sitter där och läser och man verkligen är inne i det. Och det är liksom ingen censur på det. På något vis. Och det är inte så att alla berättelser måste ha det här. Alltså att det måste vara så. Utan det är mer så här att det passar verkligen in det som händer. Det passar in i helhetsbilden. Även om de pratar om liksom sex, kuk, alltså allt möjligt bara dyker upp. Som de bara helt plötsligt pratar om. Och man blir verkligen så här. Man läser en pratbubbla och så bara hoppar vidare. Och så bara, vänta nu. Vänta, bakåt. Ah, det var det de sa. Fan, jag måste fan börja läsa noggrannare så jag hänger med. Alltså, men skitsnyggt verkligen. Och jag är fortfarande fast i det. Jag kommer att ta mig framåt sakta men säkert, tror jag, i den här berättelsen. För att jag vill läsa mer. Jag vill veta mer om vad som händer med de här karaktärerna.
Men jag tänkte, du pratade lite tantsnusk där, att de läste och sånt. Är den här boken fortfarande lika sexfixerad som de var tidigare? För de var ju väldigt mycket i första i alla fall. Man skulle visa hud och hela den jävla sexplaneten och allt. Är det fortfarande mycket att det ska vara...
Nej, jag skulle säga det är mindre... Det är mindre hud, är det, absolut. Däremot så pratas det och refereras det till det ganska mycket. Jag kan, som en väldigt liten hint om det bara, så är det så att de har tagit sig fram till ett hus, om vi säger så. Marco och Elena har gått ut för att få prata av sig lite grann. För att komma ifrån sin mamma till exempel. Som står i fönstret och tittar ut där de nu står ute på liksom, säg vad jag skulle gissa på, säg en 100 meters håll liksom. Och hon står och tittar på dem. Och det sista, man hoppar liksom fram och tillbaka mellan mamma som står där och tittar och så här, åh, tänk, undrar vad de pratar om, vad är det som händer liksom. Och så hoppar man ut till Marco och Elena som står där och diskuterar saker liksom. Och det hela den scenen avslutas med att mamman i fönstret står och så här, vad gör Elena? Ska hon be? Varför ber hon? Och så den sista meningen hon säger är bara så här, hon ber absolut inte. Sen går hon bara ifrån fönstret. Så att det är mycket så här hintande, skulle jag säga, i den här volymen.
Jag tror jag vet. Ja,
exakt. Jag bara antog att alla förstod vad jag syftade på å andra sidan. Men,
först jag bara väntat. Jaha, nej, just det.
Hon gick ner på knä, om vi säger så.
Ja. Precis. Ja.
Och det är mer sånt utspritt över hela volymen, men jag vill inte förstöra berättelsen egentligen. Det här är väl den enda som jag tycker jag kan plocka ur kontext och förklara hur det hela ser ut.
Nej, men det är ju så, det har ju varit väldigt folk som är känsliga för just så här sex och sånt. Den här är nog inte så passande, även om det inte är så mycket, men alltså första var ju verkligen bara pang. Men det finns ju en tung story, eller en jättebra story där bakom. Men man får vara beredd på lite.
Det finns en till som jag fattar inte alls vad den. Det är nog den enda sån grej som jag inte förstår, om de inte kommer att referera tillbaks till den. Du kommer ihåg de här skärmfacen?
Eller prinsen eller vad var det?
Ja, exakt. Den rasen med varelser som har en dataskärm eller en skärm som ansikte. Det händer en sån en sån karaktär får så pass mycket stryk att han ramlar omkull och hamnar på marken och håller på att dö. Hans skärm visar då en penis i ansiktet på någon annan. Det är jättekonstigt. Det är åtminstone vad jag ser på skärmen. Jag vet inte om det är jag som ser någonting konstigt annorlunda gentemot den andra. Men jag kan försöka visa den här för dig någon gång, Nick, och få se om du ser samma sak som jag gör i alla fall.
Men vad skulle det kunna vara? Dickface?
Ja, nej, men alltså, det är någonting jättekonstigt. Det är den enda sån, vad ska man säga, sexreferensen som jag inte fattar var den kommer ifrån.
Nej.
Om det är så att jag har missat någonting i bakgrunden av bilden som ska styra upp det, eller om jag har missat någonting i storyn som ska få det där och klicka liksom, men det är nog den enda som jag inte tycker passar in direkt.
Nej.
Så att,
ja, men jag ska läsa det där, jag har ju som sagt andra volymen, så jag ska ta mig igenom den och fortsätta, för jag är jättesugen. Det är bara det att nu har jag varit så inne i DC-träsket, och speciellt med Wonder Woman och allting. Men nu har det trappat ner eftersom jag har läst de senaste helvolymerna. Så nu måste jag vänta på att singelnumren släpps ihop till en hel volym igen. Så nu kommer jag hoppa in i lite annorlunda igen. Så det ska bli riktigt kul att hoppa in.
Jag vill också påpeka att det här är nog den serien som jag tycker är absolut mest lättläst. Som jag har läst. Alltså, och då syftar jag lättläst. Det går fort att läsa den. Det är inte onödig text. Det är mycket text, ja. Det är mycket pratbubblor. De säger mycket grejer liksom. Men det är inte. Det är liksom inte den här förklarande grejen som är i vissa serier. Så här, nu ska vi gå upp till övervåningen. Utan det är verkligen så här. Det är bara storydrivet, tycker jag. Det är så jag läser det. Och det gör det att det går jävligt fort framåt hela tiden. Du läser igenom en volym jättefort jämfört med andra serier, skulle jag säga.
Absolut. Ja, men det är kul att du verkar fortfarande gilla den. För jag är väldigt tugen på att fortsätta.
Ja, men jag skulle faktiskt rekommendera dig att fortsätta. För det är den värd. Absolut, om du har den redan hemma. Då tycker jag du ska läsa igenom den och se vad du tycker därefter. Om det är värt att fortsätta. Men volym 3, enligt mig, är den lätt värd att plocka upp.
Vad skulle du ge den för betyg då, nu när du har läst? Är det en 3 eller är det upp mot 4?
Nej, men den får nog faktiskt en 4. Den är där. Den är så pass bra. Och jag menar, jag sväljer den på en kväll liksom, nästan. Och läser igenom och tycker ändå när jag är klar att okej, var det slut redan? Så att, en 4 får den. Det får den absolut. Den är där.
Snyggt, snyggt. Lite Wonder Woman då. Lite mer. Och jag pratade ju förra veckan om att de är uppdelade i dåtid och nutid.
Ja.
Har de här volymerna varit. Den här är en liten blandning av båda. Först och främst Wonder Woman volym 4, God Watch heter den, skriven av Greg Rucka, tecken av Mirka Andolfo och Bilquis Evely, utgivet 2017. Och synopsen är: prinsessan Diana, Wonder Woman, är en hjälte till världen. Men det finns det som ser henne väldigt annorlunda. Och en av dem är Veronica Kale, ledare för den allsmäktiga God Watch. Och hon kommer inte att sluta för något för att använda Diana för att få det hon vill ha, hämnd på gudarna själva. När berättelsen utspelar sig från år till år överbygger Wonder Woman gapet mellan Year One-historien för närvarande mot att inte bara schemalägga Kale utan att även den kräftfulla häxa Circus och hennes egen före detta vän Barbara Ann, nu känd som Sheeda. För den här hela förra volymen, volym 3, pratade ju om den här armén, den kvinnliga armén som skulle in i, som letade efter Tamasycra och hela det här.
Ja.
Och den armén är just God Watch, som den här Veronica Kale är ledare över. Så i den här volym 4 handlar mer om Veronica Kale än vad hon gör om Wonder Woman. För här i volym 3 får man följa Wonder Woman när hon slåss mot det här. Hon har ju tappat minnet, sen börjar hon slåss mot de här God Watch och man får reda på hur allting utspelar sig. Volym 4 här är tillbakablicken där man får se varför Veronica Kale och God Watch gör just vad de gör och hur det kom fram till dess att de mötte Wonder Woman i nutid.
Okej.
Okay. Så man får det här liksom berättat för sig. För Veronica Kale, hon blev lurad av Ares söner. Två gudar att göra hennes dåd. Det är de som vill få reda på vad Temasycra är någonstans.
Okej. Okay.
Så de tar Veronica Kales dotter och gör hennes ansiktslös.
Jaha.
Så hon är bara helt plant face. Hon har ingen mun, inga ögon, ingen näsa, ingenting. På något magiskt sätt så dör hon inte. För hon behöver inte äta, andas eller någonting. Utan hon bara är så. Och så Veronica Kale gör ju hela det här med God's Watch. För att få de här sönerna att liksom få tillbaka dottern. Och det är det hela volym 3. Det är det man får följa väldigt tätt. Men nu får man det utspelat för sig. Man får det förklarat bättre i detalj. Vad det är som händer.
Ja.
Och den här är inte så här, alltså, de andra de har varit jättebra så här, story och allting. Den här är mer förklarande. Den är lite segare. Det tar lite, den är väldigt snyggt uppbyggd och allting. Eftersom nu får allting förklarat. Vad som händer med Sheeda och allting. Och allt det utspelas fram till sista delen av boken. Då kommer man tillbaka till det. Då får man se Steve. För han följde inte med in till. Självklart, de möter Ares. Och han är i mellandimensionen. Mellan Temesycra och nu och våran värld.
Okay.
Steve följde aldrig med dit. Så det som händer där inne, det händer i volym 3. Och sen kommer Wonder Woman och Veronica Kale tillbaka till våran sida. Och det är där det fortsätter, vad som händer efter Wonder Woman träffar Steve igen och de diskuterar fram och tillbaka vad som hände. Och sen släpper man egentligen det. Och sen hoppar man tillbaka till tiden när Wonder Woman precis börjat. Och man får se när hon träffar Batman och Superman för första gången. Jättekort liksom, bara berätta. Det här var så hur första gången de fick träffa varandra och de diskuterade och sånt där. Så boken, egentligen, hela allt handlar egentligen om Veronica Kale och byggnaden upp för till volym 3. Så, men det var ändå snyggt och det är det jag har sagt hela tiden med Wonder Woman, att man får säga varannat i den första delen. Att det här är det som händer. Och det är det att kan nästa Deluxe Edition kan också vara jättesnygg. För då får du ju hela, du får först det här, det som händer i nutid och sen får du tillbaka det som händer lite då och då. Varför Veronica Kale gör som hon gör, och det är därför jag älskar de här Deluxe-böckerna. Men det funkar lika bra med de här volymerna också, volym 3 och 4. Men det är bara det att då får man det, man får läsa dem efter varandra istället för varannat nummer, som sagt. Skitsnygg, den är inte lika bra som de andra. Det här är en 3 av 5. Men man fick påbyggnad. Det är, liksom, det är egentligen bara det där. Det är en påbyggnad på det jag redan har läst för att få mer info.
Ja.
Men nu är den berättelsen avklarad. Så jag ser jättemycket fram emot vad som händer i volym 5 nu när de börjar en ny story och se om den är lika bra, eftersom hela den här volymen har varit så jäkla bra. Nu vill jag se vad de gör i framtiden, om de fortsätter hålla samma höga nivå. Men det är det jag säger, det är samma sak med Batman. Nu kommer det singelnummer ett tag, så jag väntar bara på att det släpps en ny volym, eftersom nu har jag läst alla volymer som är ute.
Mm, mm.
Skitbra, skitbra. Jag går ganska snabbt igenom det här, för jag vill inte spoila någonting, och det finns inte jättemycket att berätta heller.
Ja.
Utan allt jag berättade om i volym 3, det går in i det här, och det här är bara att man får mera förklarat helt enkelt.
Mm, mm, mm.
Nästa jag har är Outcast volym 2. A Vast and Unediting Ruin. Skriven av Robert Kirkman, tecknad av Paul Asaketa och Elisabeth Breitvest. Utgivet 2015. I ljuset av det senaste uppenbarelsen kände Kyle att han började samfoga det svar han letade efter. Men medan han känner en ny känsla av syfte faller Reverend Anderson liv ihop. Det som händer i slutet av Outcast 1 det är att Reverend Anderson, prästen Anderson, blir attackerad av vad som han själv säger är Lucifer. Det är en gubbe och en demon helt enkelt, och han säger att det är Lucifer.
Ja.
Och det är lite det som utspelar. Kyle är ju den som är Outcast. Han som, när han kommer i kontakt med de människor som är demoner i sig, så gör han illa dem.
Mm.
Han gjorde det på sin mamma, och hon blev helt sinnessjuk och ligger som en, ska man säga, grönsak. Hon kan inte prata, hon bara ligger ner och gör ingenting. Mm. Hon kan inte ta hand om sig själv eller någonting. Och det är lite det, den här berättelsen är likadan. Det här är bara en mellannummer, om jag säger så. Det händer egentligen ingenting. Utan Kyle försöker bara få reda på mer om sina krafter. Han åker tillbaka och träffar personer som Reverend Anderson tidigare har försökt gjort exorcister på.
Ja.
Bara för att se vilka har han lyckats göra exorcist på och fått bort demonerna, och vilka har han inte. Och varför han inte lyckas, och vad kan Kyle göra, och lite sådana där grejer. Försöka komma på sina krafter och komma på vad är en outcast, vad betyder det egentligen?
Ja.
Men det är också... Kyle får inte riktigt jättemycket reda på sina krafter. Det är lite, de börjar förklara ish vad som kan hända om de inte tar det försiktigt. Det här som han är hans mamma, han vill inte att det ska hända igen. Men de bara går igenom det lite. Det här med Reverend Anderson, han berättar för Kyle den här. För Kyle är ju granne med Lucifer, som Reverend Anderson kallar det.
Ja.
Så Anderson säger ju det liksom till Kyle, bara, du måste vara jätteförsiktig för djävulen själv bor granne med dig, och det här, och han bara, jag tyckte han var lite konstigt, men man går inte djupare in på det heller riktigt, utan han vet, det är mest förklaringar lite.
Men vadå, vad tar prästen vägen då?
Det är det att Kyle och Revenant, de gör exakt samma som i boket.
Ja.
De åker tillsammans,
okay.
Och gör till hans tidigare kunder och försöker få reda på vad Kyle kan göra.
Han har förstått att han kanske inte har lyckats överallt.
Precis, och det är okay. Det hela den här volymen gör.
Mm, mm.
Och det gjorde de i volym 1. De gör det mer här. Men det enda som är liksom skillnad här är att de måste vara försiktiga. Eftersom Lucifer har varnat dem att skärp er inte, så kommer jag komma efter er.
Mm, mm.
Och mer händer egentligen inte. Det här är en väldigt så här, bara fortsättning. Vi fortsätter. Jätteintressant att läsa, för den är så välskriven, karaktären känns jättebra och sånt. Men egentligen händer ingenting, och det förklaras inte något mer eller någonting, utan det är mer av samma. Det är därför jag inte kan säga så mycket. Det här är en 3 av 5, liksom. Det är en bra bok.
Mm.
För det är mer, men det gör ingenting mer. Alltså, det är mer av det goda, men det gör ingenting utöver det, om man säger så.
Tråkigt, för att jag tyckte att första var riktigt, riktigt bra, men jag hade ju vilja haft en jumpstart liksom, att det har ju börjat plana ut i första volymen, om man säger så, eller i föregående volym. Så har det ju liksom börjat planat ut och tagit lite lugnt. Visst, det händer en del grejer där i slutet, självklart, men jag hade velat haft någonting som liksom lite mer, jag vet inte, jag saknar någonting där, tycker jag.
Jo, men man vill ha den här som verkligen chockar den och får den att verkligen, wow, nu måste jag läsa. Och det får man inte här, utan här är väldigt plant. Mm. Den följer. Det är intressant, det är en bra läsning, men det händer ingenting riktigt.
Nej, exakt.
Jag har nästa volym också som jag har tänkt att läsa och se om det händer ännu mer, men även de grejerna som händer i den här, när man får träffa de nya demoner och sånt, det gör inte så mycket, för de gör ingenting mer riktigt. Det händer inget i slutet som vi inte kan gå in på, men det är också så här, jag känner mig inte orolig. Jag vet ungefär vad de kommer göra. Det enda som är frågan, kommer hon bli normal eller kommer hon bli grönsak? Det är ju det som är frågan. Det är liksom de två alternativen som jag har stött på hittills.
Ja, ja.
Blir hon som morsan eller blir hon som lillegrabben i förra boken? Han blev bra. Det är liksom det som är frågan egentligen. Men annars, de tar upp samma grejer som de tog upp i volym 1. Det är bara en fortsättning liksom.
Mm, mm, mm.
Jag känner att vi springer igenom det här avsnittet, men det är så. Det är, antagligen är de för bra för att jag ska kunna spoila någonting, eller så är de bara mediokra. Det är liksom så. Och det var det jag hade där egentligen. Ja. Den var medel. Så vi har egentligen bara sista kvar.
Det är inte bara så bara skulle jag vilja berätta faktiskt.
Nej, men det ska bli intressant att snacka om. Det är den gemensamma läsningen som är Gwenpool The Unbelievable, volym 1, Believe It. Skriven av Christopher Hastings, tecknad av Gurhiru och Danilo Beiruth, utgivningsår 2016. Och det här är samling av otroliga Gwenpool nummer 0-4.
Mm.
Och synopsen är: hjälten som kunde ha varit du stod mitt i scenen av sin egen serie. Gwenpool brukar vara en serietidningsläsare tills hon vaknade i en värld där det tecknade hon läste om verkade vara verkliga. Men det kan inte vara, eller hur? Det måste alla vara ett skämt eller påhittat historia eller något. Och det betyder inga konsekvenser. Men när filosofin kan vara Gwenpool bara vara Marvels minst ansvarsfulla karaktär hittills. Att komma in i Lego-soldat-yrket är ett bra sätt att börja tills det sätter henne mot Thor. Placera din satsningar på Goddess of Thunder versus The Oddest of Wonders. Och om Gwen överlever det där mötet utan kompetens eller träning kommer hon att möta Modok vrede. Att vara i serietidningar är inte lika lätt som det ser ut. Den är jävligt hoppig måste jag säga.
Mm-hmm.
Jag gillar att den hade i början tempot.
Ja.
När man möter Gwenpool och Howard the Duck.
Ja, du är i början där. I första numret.
Ja, absolut början. För då hade de ett bra tempo, de förklarade lite och hoppade lite tillbaka. För sen när man kommer hit, Thor, det gick ju på pisskvart. Det gick ju skitfort, det var bara knappt på fingrarna.
Ja, det var ju bara en cameo i stort sett.
Ja, och sen kommer det här med Modok.
Ja, alltså, Modok.
Ja. Den tyckte jag var skitdålig.
Nej men sluta, det kan inte vara sånt där.
Jag tycker det var så ointressant. Och jag bara, det här var ju skittråkigt. Jag tycker inte det var bra alls. Men du är ju lite mera Marvel och eftersom Gwenpool är egentligen en wannabe Deadpool, du kan ju förklara, vad tycker du?
Alltså, det här är ju fan nästan så att det är bättre än Deadpool, skulle jag säga. För det här är fan ännu, hon tror ju verkligen, skillnaden på henne och Deadpool, i alla fall i just den här serien, är ju lite grann att hon tror ju verkligen inte att det finns några konsekvenser för vad hon gör. Åtminstone inte till en början. För att hon är ju i en serietidning. Hon vet ju vem alla är. Vilka alla är. Det enda hon vet är ju att så länge hon inte är en extra, så att säga, så kommer hon att överleva. Och för att göra det då så skaffar hon ju sin dräkt. Och då blir en super... Eller, ja, sen har hon väl det här samvetskvalet om hon är en superhjälte eller om hon är bara en vanlig henchman. Jag älskar den här. Det här är fan, det här är det bästa vi har läst på skitlänge, tycker jag. För att det här är sjukt roligt. Jag kan nästan inte förklara det bättre än så. När hon möter Howard, jag trodde jag skulle smälla av när jag började läsa den, för att Howard är också en sån där karaktär som jag tycker är helt fantastisk. Speciellt när du blandar ihop den med någon som är så himla överpositiv, så himla komisk, och så slänger du in Howard som ska vara bitter, grumpig och bara allmänt dryg typ. Mm. Så blir det en riktigt bra kombo, tycker jag. Jag vet inte, vad är dina tankar om det då?
Precis som du sa där när hon pratar om att som allt är en serietidning och allting. Ja. Det är bra. Och jag gillar att hon tror att hon är övermäktig. Sen börjar hon komma på det att nej, jag kanske inte är det. Jag har inte de här rätta takterna. För mig, jag tycker inte hon är bra för sig själv.
Nej.
Hon är skittråkig som sig själv. Utan det är just när hon tar upp det här att det är serietidning. Och när hon, precis som, jag tänker inte spoila, men hon säger ju namnet på Goddess of Thunder. Och har, vet man, som vi har läst, och den här mystiken. Och hon bara nämner det, man bara... För oss gör det jättemycket.
Ja.
Den här serien lever och dör vem hon är med. Som jag såg nästa bild, då kommer hon ju vara med Spider-Man, var det va?
Ja, en av, exakt.
Om det är Miles Morales Spider-Man, jag känner inte igen direkt.
Jag tror att det är Miles, faktiskt. Om jag,
och
jag tror det.
Det fick mig att känna, åh, fan vad coolt. För MODOK, skittråkigt. Jag tycker den karaktären är helt värdelös. Karaktären utom är helt värdelösa. Det gör att hon är skittråkig att se.
Ja.
När hon var med Thor, det var intressant att se. För Thor, hur hon interagerar. Precis. Med Thor. Mm. Är bra.
Ja.
Hur hon beter sig med Black Cat, heter hon va, och Howard the Duck.
Ja.
Det är intressant. Så vem, om hon är med, är hon med Wolverine, det är coolt.
Mm.
Är hon med någon som jag inte känner till, då kommer jag inte bli med. Alltså, då finns hon inte. Det kommer vara skittråkigt för mig att läsa.
Hon är en ascool sidekick, om vi säger så då.
Precis.
Ja.
Så jag väntar ju bara på att se, liksom, ska jag fortsätta läsa och bara läsa några nummer där jag tycker hon ser intressant? Till exempel Gwenpool versus Deadpool.
Nej, men det funkar inte.
För mig kommer det vara skitcoolt.
Ja.
För han kommer ju freda på att det, hon är någon hon inte är, och då kanske det kommer inte vara de mot varandra, utan de kommer kämpa med varandra. Mm. Och de kommer diskutera, och det kommer gå helt över huvudet, och det kan vara jättebra, det kan vara helt värdelöst. Det beror på vem de är med. Ja. För jag fastnar inte för Deadpool i serierna heller, för han är too much. Hon blir för too much. Men det beror på vilka de är med. Jag kan inte bara sitta och läsa Deadpool, för det tar inte. Men är han med någon, då kan det vara coolt. Deadpool mot Hulken är skitkul, för Hulken är bara dum och Deadpool driver med honom hela tiden till yttersta gränsen. Och det är lika sånt med Gwen. Så det är helt och håller på vem hon är med. Så för mig var den här, började starkt, sen planen ut totalt för mig.
Alltså, men jag gillade ändå när han kom till alltså både till Thor, för Howard tyckte jag var genialisk. Howard och Black Cat, klockrent. Gick vidare till, vem var det som kom där? Det var MODOK direkt därefter, va?
Sen direkt, hon får ett uppdrag att till den här ubåten.
Ja, just det.
Hon dödar MODOKs hjälpreda och hon tar hans plats.
Det tycker jag också var helt jävla genialiskt. Hur de verkligen gjorde det till att, alltså, hon har ju inga krafter, ingenting, och hon vet om det. Hon säger det själv också. Jag vet ingenting. Det enda jag vet är att jag är ju i en serietidning, alltså jag är i en serietidning som jag själv läser. Alltså hon läser ju alla serietidningar, så hon vet ju vilka alla är när hon träffar på dem. Ser hon MODOK, då vet hon vem han är. Ser hon Thor, så vet hon vem hon är. Mm. Och så vidare och så vidare, och hon kan spela på det. Och det tycker jag är skitsnyggt, verkligen. Plus de här dumgrejerna som blir genialiska. Som när hon tar det här uppdraget då, innan hon träffar MODOK. Hur hon liksom tar det uppdraget och ska utföra det. Verkligen misslyckas på alla jävla nivåer det bara går. Och så bara så här, på ett rent bananskal i stort sett. Bara så här, perfekt, lyckat, klart och färdigt, inga problem. Det är jag som är bäst i världen. Och det tycker jag var skitroligt gjort, verkligen. Jättebra. Och vad som är den stora skillnaden mellan henne och Deadpool är just att hon vet ju alla, alltså vilka alla är. Hon vet ju alla alias. Jag har nog inte varit med om när Deadpool faktiskt vet dem eller hintar om dem på det sättet. Det kanske han gör, men han kör ju mer den här bryta fjärde väggen, berätta att hörru du som läser, du kanske ska se till att snabba på nu, för att jag vill liksom hem typ. Och sådana saker. Men här var det ju verkligen, refererar hon ju inte sådär supermycket till dig som läsare eller som omvärld. Utan mera bara att hon faktiskt är instoppad i en annan värld. Där hon känner till det mesta.
Jo, precis. Skillnaden är ju Deadpool vet att hans värld är fake.
Ja, exakt.
Gwen, hon vet att de här karaktärerna lever i en fake värld.
Ja.
Men hon vet ju inte, hon vet ju, ja men jag är här, men för henne är det ju mer som en dröm än att hon vet att vi läser det som händer för henne.
Exakt,
hon förklarar det, och säger om det är någon, hon säger det om det är någon som läser,
ja,
så måste det här vara typ akt 2 eller akt 1.
Ja.
Men hon är inte säker. Deadpool, han vet att,
ja,
det är fake.
Visst. Och jag tyckte det var ett skitroligt take på det hela. Det tyckte jag verkligen. Jag tyckte det var intressant, kul läsning. Eller framförallt, inte så jävla intressant, kul läsning. Fruktansvärt kul läsning tyckte jag det var.
För mig var det absolut, Howard the Duck, och det var bra. Och fram till hon puttade i Murdochs agent där.
För visst, man får aldrig reda på vem det är, va? Eller det är ingen speciell.
Nej,
så alltså,
det är ingen speciell, utan det är bara en muskelknutte typ, förklarar hon. När hon puttade i honom, det var bra. Sen dog det. Fram till två sidorna med Thor, när hon pratar med liksom Thor, och bara när hon börjar, och hon säger vem det är, och hon bara va? Och så försöker hon komma ur den knipan för att veta att hon åker på spö annars. Det var bra. Sen när Thor sticker därifrån, då dog det helt och hållet igen för mig. Och det är precis det jag säger, att det beror på vem hon är med. Så jag tror, är hon med Spider-Man, jag är inte så mycket för Spider-Man, men de tillsammans kan vara skitroligt. Och det ser vidare, är hon med X-Men, det kan vara kul. För att se vad hon försöker ta sig ur den här knipan och allt sånt där. Och men för mig är det, vill jag ha en sån här karaktär, så läser jag hellre Harley Quinn. Jag tycker Harley Quinn är en bättre karaktär. Hon klarar sig bättre själv. Och liksom, för egentligen det enda som jag tycker är riktigt bra med hon här, det är att hon vet alla tack vare hon läser så mycket serietidningar. Och det får ju mig som läser de serietidningarna, eller har läst de serietidningarna, den här lilla extra att men jag vet det också. Men har jag inte läst de serierna, då har jag ingen aning heller. Då kommer inte det ge mig någonting. Nej. Nu var det bara tur att jag har läst Guardians of Thunder, som gav mig det lilla extra.
Ja men absolut, det kan jag faktiskt hålla med om, att den kommer ju inte att slå lika bra om du inte har läst det, för du bör fasiken veta vem hon är. Eller alltså, det blir mycket mer
spännande. Ja, annars blir det råspoiler.
Ja, men det blir ju mycket mer spännande.
Ja.
Om man vet det, innan du läser det här.
Ja. När Gwen själv försöker stå där, bara, men vem är det? Och det är hon här som... Och så börjar de prata om filmen och allting och liksom ditt och datorn, och jag bara hehehe. Och jag bara själv, man satt där nästan själv och ropade bara, men det är ju och man bara ja, och såna där grejer. Jag tycker det är klockrent. Men nej, jag läser inte Marvel, så jag kände att det kommer inte ge mig någonting att fortsätta.
Det kan bli så att jag fortsätter. Det kommer nog inte bli nu omedelbart, för att jag har tagit hem en hel del annat som jag tänkte försöka hinna läsa till nästa vecka. Men det kan vara så att jag kommer att ha den här på the back burner, kanske plocka upp den lite då och då när jag behöver någonting roligt att läsa. För att jag tycker att det här är riktigt, riktigt bra. Det är som du säger, det är som när jag läste Harley Quinn, så tyckte jag det var skitintressant på samma sätt som jag tycker att det här är skitintressant och roligt. Så det här är nästan min nya Harley. Och nästan ännu bättre då, eftersom att hon är smått baserad på Deadpool.
Precis. Och jag som är DC-fanboy och gillar den världen mer, då dras ju jag lättare till liksom Harley. Så det beror ju på, gillar man Harley-stil men jag älskar Marvel-universumet, ja men ta upp Gwenpool, för då kommer du ha ish samma karaktär.
Ja visst, och plus att jag älskar verkligen hur hon själv refererar till sin dräkt. Hur hon, ni som har kikat på ett omslag eller vad som helst, ser att den här dräkten är ju rena baddräkten. Hon har inga ben. Och hur hon själv refererar till den som hon har ju beställt den här dräkten av någon. Och hur hon bara säger, men på riktigt, hade du inte tyg så det räckte till ben, eller? Alltså, vad är det för, har jag betalat det för lite? Eller kommer det ett par byxor till de här också? Och jag tyckte det var så genialiskt verkligen. Skitbra gjort, skitsnyggt skrivet.
Men vad skulle den för betyg då?
Den får en 4, för att jag håller med. Den dippar lite grann i mitten där, så att volymen får en 4. Sen enskilda nummer skulle nog kunna få bättre betyg, men volymen i sig får en 4.
För mig får den en 3, men det är likadant, absolut. I början då var det uppe på 4. Men sen för mig var den där dippen att det blev en 3, för jag är inte lika inne i den här världen eller någonting, så för mig gav den inte det där lilla extra. Den var okej. Jag hade inga problem att komma igenom den, men nej, det var för mycket med det där Modok och det där som gjorde att jag, för mig blev det bara blä.
Jag som läser väldigt lite, jag vet inte om du läser mer av, eller har läst mer av just Modok och hans lilla gäng där. Men jag hade nästan föredragit om det hade varit de karaktärerna som är med där, hans henchmen. Jag hade nästan föredragit om det hade varit, precis som du sa, någon kanske aningens mer känd som hade kunnat vara en bättre motspelare emot Gwenpool. Faktiskt. För då hade kunnat step it up lite till. Det hade inte behövt vara en jättestor, alltså det hade inte behövt vara en kändis. Dock hade det kunnat varit någon, alltså lite mer känd än de karaktärerna som var där. För att jag kände inte till dem alls, skulle jag säga.
Nej. Och jag har bara stött på Modok i Marvel vs. Capcom, ett fighting-spel jag inte ens tycker om. Så jag har bara sett honom. Så jag bara, jag vet inte vem du är, jag bryr mig inte. Dina henchmen, den här är med Captain America. Tydligen, jag har aldrig sett honom, jag bryr mig inte liksom. Nej, så är hon med andra. Kanske om jag ser henne med typ sagt Wolverine eller någon, kanske man tar upp ett singelnummer och läser just det. Men nej, för mig får det vara tack och godnatt.
Och vad är det? Vänta, jag måste bara, för det är någonting jag var lite emot medan jag läste det. Modok är Machine Only Designed to Kill, eller vad är det?
Ja, jag tror det.
Ja, det var jävligt lite döda, eller endast designad för att döda i den här serien, för att vara det skulle jag vilja säga. Men ja,
väldigt mycket vad heter det?
Väldigt mycket taktik och tänka
taktik
och så
för att business för att vara det. Och vad har du för personuppgifter och man bara, men ger det.
Men till hans försvar, han skulle ju försöka gå legit också.
Ja, det är ju så. Nej, men det funkar inte riktigt. Nästa vecka då, gemensamma läsningen är Black Panther, A Nation Under Our Feet, volym 1. Eftersom, tänkte det, eftersom Black Panther är snart på G, så vill man ju läsa någonting och se hur han är i serietidningsform också. Och det här är ju den senaste volym 1 som jag kunde hitta, så let's do it. Vi kommer lägga upp de andra gemensamma läsningen och sånt på Facebook, så ni kan gå in och kolla där. facebook.com/abonkomics. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.blogg.se. Ni kan se oss live när vi spelar in det på Twitch från 19.00 på måndagar, twitch.tv/abitonördenes. Och följ våran andra nördpodcast om tv-spel och allt annat, abitonördenes. Do it. Men som sagt, det var veckans avsnitt, så tack så mycket för den här veckan, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hejdå!
Jingling!